Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger
med Krycka och Dorran
från YouTube-kanalen Let's Feast. Nu är det som så här att julen är över.
Åh, vad skönt.
Vad tycker så vi om det? Skönt.
Nej, men det är ju underbart att det äntligen är över. Jag är inte mycket för en julmänniska. Jag firar jul för mina barns skull, annars hade jag inte velat
100%, 100%. Hade det inte varit för barnen så hade vi typ åkt utomlands och bara totalt glömt bort att julen fanns.
Ja, men det här är ju en sån depressing årstid, så inte sant alltså.
Ja, det är mörkt, det är kallt.
Blött, äckligt.
Ja, slaskigt.
Kackerlacka.
Men jag anser samtidigt att jul och jultomten och allt det här myset med familjen tycker jag ändå hör till uppväxten. Och därav så kör vi ju såklart en bra jul för våra barn.
Ja, men så är det ju.
Och det är då tisdag den 27 december när vi spelar in det här. Och det är inte vilken vanlig dag idag! Okej, vänta. Jag har fortfarande inte lärt mig mixerbordet. Där. Wow! Vilken dag är det idag, Doris?
Idag är det din födelsedag, men det är inte tisdag idag.
Det är visst tisdag idag.
Det är måndag idag.
Nej, Doris. Doris veckovill, det
är tisdag.
Tisdag
idag?
Ja, det är tisdag den 27 december.
Det är din birdie.
Ja, jag fyller hela 33 år gammal.
Ja, jag visste att det var hans birdie, men jag visste inte vilken dag det var.
Nej, det har vi inte så koll på.
Nej.
Men idag, kära vänner, så är vi lite sjuka också. Det kanske ni till och med hör på min
jättesjuka
röst.
Jättesjuka. Jason, han har dragit på sig något megavirus, så han ligger i 40 graders feber.
Jason är vår son på 10 år.
Ja, och Kataleja, hon säger att hon har bajssjukan. Hon skiter diarré.
Ja.
Du, jag har ont i magen och du har feber.
Ja, det är så alltså. Typiskt. Happy birthday to me ungefär. Ja,
grattis på födelsedagen.
Idag har vi då laddat upp med 8 stycken helt sjuka historier, så nu tar vi kör igång.
Min polare är skitful, men tror han är en modell. Okej, jag behöver ha er hjälp nu, då jag inte vet om jag har gjort bort mig eller inte. Jag är en kille på 22 år som har en kompis. Även han är 22 år, har aldrig varken haft ett förhållande eller en flickvän. Jag vill inte låta som om jag klankar ner på honom i denna historia, för snubben har positiva sidor självklart. Han har ett riktigt grymt jobb där han tjänar ungefär 1,8 miljoner kronor om året. Han har en företagsbil och väldigt mycket förmåner. Han är enkel att ha att göra med och mycket trevlig. Hans problem är att han inte är det finaste äpplet på trädet, om man säger så. Vi båda arbetar inom programmering och han är helt enkelt vad många skulle kalla en nörd. Han är inte genomful och jag skulle betygsätta honom med i alla fall en 4 på en skala på 10. Problemet han har är att han under sin uppväxt har så hans föräldrar curlat honom och fått hans ego att bli större än Turning Torso i Malmö. Det har genom hans uppväxt övertalat honom att han är en stilig kar som ligger på 9 av 10 poäng och att han kan få vilken tjej han vill på grund av detta. Tyvärr verkar han inte ha någon självinsikt och tror helt ärligt att han kan få vem man vill. Detta har också gjort att hans standard är orimligt hög och de enda tjejerna han försöker få är modeller och riktigt attraktiva kvinnor. För några månader sedan var vi ute på after work. Då kom det fram en kvinna som helt klart var intresserad av honom. Hon var ingen supermodell, men hon såg inte heller ut som Fiona i Shrek liksom. Skulle väl uppskatta henne till en 5 på en 10-gradig skala i mina ögon. Efter att hon stått och flörtat med honom ett tag så bad hon honom om hans nummer, men han avböjde trevligt utan att ge ut det. Jag frågade efteråt varför han inte gav ut sitt nummer och han svarade då att hon verkade som en fin person, men att hon tyvärr inte spelar i hans liga. Spelar i hans liga? Vad tänker han med? Han är seriöst 22 år gammal, har aldrig haft ett förhållande och är fortfarande oskuld. Ja, ja. Jag valde att inte säga något och bet mig i tungan. Några veckor senare så kom han till mitt skrivbord och var lite däven. Han berättade att han varit på matlagningskurs och att det fanns en riktigt attraktiv kvinna där som han hade försökt passa upp på. Han blev självklart dissad. Jag frågade honom om jag kunde få se hur hon såg ut och han tog fram hennes Facebook. Seriöst. Tjejen var en riktig dunderbanger. Då snackar vi alltså 9 på en 10-gradig skala. Riktigt snygg. Ett bombnedslag. No shit att hon dissade honom. Här känner jag som hans bästa vän att jag måste göra något, för jag är lite kluven. Det kan ju tolkas på fel sätt, men jag känner samtidigt att jag är taskig om jag inte säger något om det. Ska jag förklara för honom på ett bra sätt att han kommer för evigt vara singel om han inte sänker sin standard lite? Eller ska jag bara strunta i det?
Finns det något mer oattraktivt än karar som typ så här, tycker de själva är så jävla snygga? Jag tycker ju att det är så oattraktivt. Fine, du kan vara jättefin, du kan vara jättesnygg, men du behöver ju inte gå runt och skryta om det. Alltså det är liksom så här, du kan vara en tia, men om du öppnar din käft och börjar skryta, du sjunker till två direkt.
Det är väl jättebra att folk har så här bra självförtroende och sådana saker, men att till exempel kolla på TikTok, så visst, det kan ju finnas killar med snygga kroppar och sånt, men när de prompt ska gå där och köra så actionmusik och stå där och slänga med håret och en sexig blick.
Bita sig i läppen.
Ungefär, alltså man dör ju bara cringe-döden, eller?
Ja, men här tror jag nog att... alltså jag tycker väl personligen som kvinna då, att det är oattraktivt med en kar som tycker sig själv, alltså så här, skryta om sig själv och tycka att man själv är så jävla snygg. Absolut. Alltså du kan vara så, men du behöver inte överösa alla med det. Men sen finns ju de här kvinnorna som tycker att det är väldigt attraktivt med män som är själv, alltså så här, vad heter det?
Självgoda.
Ja, men alltså typ så här, har bra självkänsla. Ja. Och jag tycker så här, absolut, en kar kan ha en bra självkänsla, men för fan skryt inte, för det blir jättefult på något vis.
Ja, men det är ju lite så, alltså, det finns människor som är snygga där ute, men så är det ju också som så här att hans föräldrar verkar ju då ha gjort ett fel där från det han var liten, så han blivit intalad om hur fin han är, hur högt upp han är, hur stilig han är, och det känns ju lite som de flesta morsorna gör så mot sina barn.
Ja, men det gör ju jag med. Jag tycker ju mina barn är de finaste i världen.
Men sen kan vi, på tal om annat, men ändå på tal om samma ämne, någonting jag kan tycka är taskigt, det är såna här föräldrar som typ hör att deras barn inte kan sjunga, men så prompt så insisterar om du sjunger jättebra, det är jättebra, och så söker de till då. Och så går de dit med sina barn. Ja. Alltså så här, och bara, herregud. Alltså.
Ja, och förstå och få ta den smällen. Alltså så här, jag förstår, men det är inte samtidigt fel. Så gör det ju barnet en otjänst.
Ja, alltså man ska absolut uppmuntra sina barn. Mm. Vi kan säga till Kataleja hela tiden, du sjunger så fint och så vackert liksom. Ja. Men sen skulle det vara som så att hon växer upp och men jag ska gå och söka till Idol och bara, du kanske borde öva lite mer, skulle jag säga.
Ja.
Alltså om hon nu inte sjunger så pass bra.
Man ändå ska vara ärlig så, ja. Men man behöver ju inte säga, uttrycka sig så, du sjunger skit, för lägg av direkt liksom. Så man kan träna. Man kan träna på att bli bra.
Doran hade en tidigare arbetskamrat som höll på att sjunga och det var så pinsamt på skolavslutningarna, vet du, när barnen sjöng och då ställde hon sig bredvid och bara sjöng, alltså man har ju svårt
att sjunga över där. Alla där, vet du?
Ja, herregud vad pinsamt.
Det hade jag glömt bort, just det. Ja, den är hemsk alltså. Nej, men jag tycker ju att han ska ta ner sin polare på jorden lite alltså.
På ett bra sätt.
Ja.
Alltså det står inte så du är skitfull, det kan du inte säga. Men det var ju någonstans...
Varför? Jag brukar säga till Jessica ibland, hon är ful.
Ja, din bästa polare.
Fan vad du är ful. Ja.
Du vet, många
men så
våra
säger
tittare,
hon till mig, men hon bara, alltså, du är så jävla ful.
Ja, men många av våra tittare vet inte vilka Jason eller Jessica är. Så du måste ju
just det, Jessica. En kompis till mig, en gammal jobbakompis och en gammal skolkamrat. Ja. En kamrat till mig.
Du brukar dra ner henne på jorden.
Ja, och hon drar ner mig på jorden ibland. Men det är sån jargong vi har till varandra.
Men liksom. Ska man göra så? Ska man verkligen säga till sin kompis?
Det tycker jag absolut att man kan göra om man är bros liksom.
Ja. Att bara, alltså, man måste vara ärlig. Ja, men han är 22 år gammal, fortfarande oskuld. Det verkar inte gå så bra i kärlekslivet. Sänk din standard lite så kommer du komma längre.
Ja, men använd en annan approach också kanske.
Och sen är det ju också så här att utseendet är inte allt. Alltså, det lär man sig oftast när man blir lite äldre som människa. Utseendet är väldigt viktigt när man är ung och sådär. Men jag är ju 33 år idag, jag är ju gammal liksom.
33, ja.
Ja, och du är...
Chef, det där får du blippa det. Ingen får reda på hur gammal jag är.
Okej, jag har blippat
det. Bra.
Don't worry, child. Nej, men han borde ta ner sin polare lite på jorden.
Ja, men det tycker jag att han kan göra.
Och sänk din standard, annars kommer du vara 40-årig virgin.
Virgin.
Han borstade tänderna med en stjärtborste. Hej, vilken jävla podd. Jag och två kompisar bodde på ett hotell i huvudstaden. Ingen av oss var smarta nog att ta med någon tandborste. Men vi gick ner till affären och köpte ett 4-pack tandborstar. Alla fick varsin och den sista låg kvar i paketet på muggen. Medan jag var nere i lobbyn och köpte en dricka så tog mina vänner, vi kan kalla dem Alec och Alex, sig lusten att torka rent i toastolen med den sista tandborsten. De tänkte egentligen pranka mig och ta min tandborste, men de höll sig och gjorde inte det. Dagen efter hade vi anlänt och vi bestämde oss för att vi skulle dra på en utekväll med tre kompisar. De kom över till vårt hotell för att förfesta och vi började konsumera alkohol. Alex är i duschen och en av kompisarna som var gäst, vi kan kalla honom JP, utbrister att ni råkar inte ha en extra tandborste så man kan få lite fräschare andedräkt. Jag som inte vet om de kört den sista tandborsten i muggen säger jo, det finns en i badrummet. När Alex hade duschat klart gick JP in på muggen och tog tandborsten. Han kommer ut i rummet och gnuggar tandborsten mot tänderna noggrant. Alex och Alec börjar garva så de fick tårar i ögonen och ingen fattar varför. Efter flera minuters skratt berättar de inför alla i rummet att de gnuggat rent muggen med den och alla börjar asflabba. JP sitter och skäms ihjäl och alla skrattar åt honom. Stackaren har fått höra detta inför varje ny människa vi träffat gemensamt. En sak är säker och det är att han inte fick fräschare andedräkt. Tack för en bra podd återigen.
Det där känns ju som ett så här vanligt pojkhus som gått överstyr. Det var inte riktigt med meningen att han skulle få den där. Men varför kör man en tandborste i toalettstolen?
Ja, alltså vad är det att garva åt ens? Det här var så jävla dåligt prank alltså. Det här gillar inte jag vartannan. Roligare om du kört upp den i rövhålet så var det så bajs på den.
Nej, usch. Vad äcklig det är dåligt.
Ja, men vadå? Kört lite i toalettstolen, ja.
Ja, då hade du velat borsta tänderna i en främmande toalett.
Men hade det varit annat om någon har kört upp den i arslet?
Nej, men så har kanske torkat bort massa ränder. Alltså fastkletat bajs i toalettsitsen med den.
Ja, men alltså att han inte varit magsjuk.
Det kanske han vart.
Jag får ont i magen.
Du får ont i magen om bara hör. Ja, vilken ångest, verkligen. Men det är ju så typiskt när man ska göra ett prank och ibland så går det käpprätt åt pipan.
Ja.
Och så blir någon annan...
Frida för
och sen det. Är det ju som så i så här grabbgäng och sådana saker. Det är klart som fan, den här killen kommer få höra det här några år framöver.
Ja, har du någon gång gjort något sånt?
Jag vet inte.
Jag har faktiskt aldrig gjort något sånt. Inte så här, för man kan bli så, alltså man kan verkligen bli så sjuk.
Nej, alltså jag kan ju dock erkänna en sak som våran kära berättarröst här i podden brukar göra när han går hem till nya kompisar för första gången.
Ja, men det gör ju han jämt.
Ja, han kissar i folks handfat.
Ja, och det är liksom så han berättade det där för oss. Han bara, men alltså det är en så dålig ovana. Han måste liksom känna att han har varit där. Han sätter liksom revir, va?
Och pissar i handfatet.
Och pissar i folks handfat. Och så börjar jag och skratta, för då var vi hos en annan kompis i Landskrona.
Ja.
Och då erkände ju han att han hade ju pissat i hans handfat. Jag bara, du är så sjuk i huvudet. Tills jag tänkte efter att jag bara, dude, har du pissat i vårt handfat också? Han bara, det gör jag varje gång. Mamma, det är jävla gris.
Och så står man själv där och kanske tvättar håret i handfatet ut i huvudet. Det var vidrigt.
Fan, det är Rask.
Du, Rask, det där är en vana du måste fan bli av med. Alltså. Inte okej.
Okay. Pissar i folks handfat.
Sonen åkte i fängelse. Skilj dig själv. Jag har 4 söner. 2 med min nuvarande sambo och 2 med min före detta fru. Historien jag nu kommer att berätta handlar om Kim, som är en av sönerna jag har med min före detta. Vi bor i Umeå i norra Sverige, medan Kims mamma bor i Malmö i södra Sverige. Genom åren har vi alltid varit lite oense kring var Kim skulle bo. Jag ville självklart ha honom hos mig, medan hans mamma ville ha honom hos sig. Kim har pendlat väldigt mycket genom åren, men har spenderat mest tid i Malmö då han haft sin skola där. En skola som jag varit väldigt mycket emot, då den inte direkt har det bästa ryktet. Hans mamma bor i en sämre del av stan och därav är det mycket stökigt i hans skola. Hans mamma menade på att det inte var någon fara. Kim är en bra människa och skulle inte börja umgås med fel umgänge. Att Kim vet skillnaden mellan rätt och fel. Jag gjorde verkligen allt i min makt för att få upp Kim till oss här uppe i Norrland, men lyckades tyvärr aldrig. När Kim blev 18 år så, ja, gissa. Han hoppade av gymnasiet och blev ett pundarhuvud. Det enda han gjorde om dagarna var att strosa runt, röka marijuana och åka skateboard med kompisar som han träffat i skolan. Hans mamma säger att det bara är en period och att han försöker hitta sig själv. Allting kommer att lösa sig när han sen kommer att ta tag i sina studier igen och utbilda sig till något bra. Det här ledde tyvärr till att vår relation förstördes och vi hade inte längre så mycket kontakt med varann. Min andra son jag har tillsammans med henne fick själv se allt som försiggick och valde därför att flytta upp till mig i Norrland. När han flyttat så berättade han helt sjuka historier om att hans mamma själv håller på att ta metamfetamin. Det förklarade faktiskt ganska mycket och allting klarnade när jag fick veta detta. Jag tyckte att hon har varit riktigt skum de senaste åren. Tidigare detta år så åkte Kim dit och polisen stoppade honom i häktet för att han hade metamfetamin på sig. Jag betalade väldigt mycket pengar för en bra advokat och skrev sen in Kim på rehab så att domen skulle bli längre och han skulle få hjälp att bli av med sitt beroende. Jag hade hoppats på att om han gjorde detta så skulle han bara få lite böter och kanske samhällstjänst snarare än att behöva sitta i fängelse. Allting slutade bra och Kim fick bara villkorlig dom. Det betyder att han i stort sett inte fått några följder även om han bara är ett fan i att bryta lagen ett år efter att han fick sitt dom. Jag pratade med Kim och verkligen förklarade läget om att han inte riktigt förstod själv. Gör för i helvete ingenting mer dumt nu. Inom ett år så klarar du dig. Kim sa att han förstod. Två månader senare får jag ett samtal att Kim återigen sitter häktad för exakt samma brott. Han hade massa metamfetamin på sig efter att ha besökt sin mamma. Nu kommer Kim att få 30 dagars fängelse för att ha brutit sin villkorliga dom. Jag tänker inte slösa pengar på att hyra in en bra advokat, då han helt enkelt inte förstått första gången. Hans mamma bönar och ber att jag ska göra samma sak som jag gjorde sist med honom och fixa advokat, rehab och så vidare, men nej. Killen är 20 år gammal och behöver få ett konsekvenstänk. Det är inte flera år fängelse han behöver spendera. Vi pratar om 30 dagar och det tycker jag kanske kan lära honom en läxa. Vad tycker ni?
Absolut, det där tycker jag är bra som pappan. Det handlar om, alltså, man måste ge sina barn konsekvenser för deras handlingar, så 100, är det bara.
100%.
Det där har ju med uppfostran att göra, och har då morsan inte, du vet, så här, eftersom att hon själv brukar en narkotikum. Ja. Vilket kul ord.
Narkotikum. Ja, nej, jag håller helt med där. Alltså, grejen är att han lärde sig ju inte sin läxa första gången. Farsan la massa pengar på en bra advokat och rehab och allting. Och han ändå valde att göra om ett.
Ja, och han sa liksom, gör för fan inget dumt nu liksom.
Ja, och så gjorde han den då, lärde sig ingenting. Ja, men då kan du gott och väl sitta 30 dagar.
Då får du ta ditt kast, pojk. Då,
nästa gång kanske han lär sig. Om han nu får sitta inne 30 dagar kanske han tänker en gång extra nästa gång. Jag kanske inte ska gå runt med vad var
meth.
Rask som metamfetamin.
Ja, men det är meth. Meth. Jag tror att det är meth.
Ja, men det är meth. Metamfetamin.
Meth goth.
Meth. Nej, det är inte gott. Nej, men alltså som sagt, jag anser att han har ju inte gjort något fel här. Tycker jag i alla fall.
Nej, men är det, vänta nu, metamfetamin, frågan är om det är meth. Crystal meth. Nej, det heter kanske kristall i Sverige. Jag vet inte, det är så mycket äckliga droger där ute. Så. Ja,
vi rör oss ju inte i de kretsarna heller. Nej. Vi brukar sånt. Så
nej, men jag älskar ju på tal om något annat som har med drugs och grejer att göra. Jag älskar Intervention.
Ja, det var en serie som alltså, gick på. Wow. Vilken kanal var det? Jättelänge sedan.
Jag kommer inte ihåg.
Viewer discretion is advised.
Jag kollar på YouTube nu, alltså, för de har börjat där.
Okej.
Okay. Viewer discretion is advised.
Det är då en serie där de helt enkelt tar den familjen, kontaktar Intervention och så någon missbrukare som missbrukar allt möjligt. Alltså man har ju sett helt sjuka grejer.
Ja, verkligen.
Vissa står ju med så här gaser, svamp, alla möjliga droger mellan himmel och jord. Och de har ju då problem och många alkoholister och hemlösa och sådana grejer. Ja. Och så kör de då en intervention och skickar in dem på rehab.
Precis. Många. Och oftast, nu när jag har sett så här på YouTube på flera avsnitt typ, så tycker jag oftast att de hamnar relapsar.
Gör de det?
Ja, nu. Aha. Alltså som förut när vi tittade, då var det ändå så här, de klarade sig typ över 30 dagar i rehab och så höll de sig nyktra.
Ja.
Men idag är det jättevanligt att de typ avbryter efter halvvägs och så bara...
Ja, vad tråkigt.
Mm, jättetrist.
Droger är hemskt.
Alltså, do drugs, children.
Jag kan förstå. Alltså, så här, många kanske testar det för att liksom komma bort ifrån verkligheten eller
jag tror också
känslor.
Att det är mycket grupptryck, polarna. Alltså så här grupptryck typ.
Ja.
Testa och så fastnar man i.
Helt ärligt, jag tror att om man tar till exempel tar du någon sån här kokain eller om du testar.
Jag skulle aldrig våga.
Nej, inte jag heller. För jag tror att det är nog, helt ärligt, det är nog bland den bästa känslan man kan få. Och det är därför det blir så beroendeframkallande. Att om man väl testar så är det så lätt att vilja ha den känslan igen. Därför är det bara ge
och då
fan.
Gör man allting för att uppnå det och det, du får inte det igen. Nej. Liksom.
Och så går man till tyngre saker och mer och man börjar blanda. Alltså det är en hal väg.
Ja, men sen det här allmänt med droger, alltså kan inte jag kan fatta det här att du kan bli uppåt och du kan bli neråt, typ så här, har du värsta ADHD så kan det vara skönt och du vet så här, bara så här, bli blank i huvudet. Jag fattar den grejen, men de som äter svamp, varför vill du se saker?
Kolla
en tomte. Alltså, men alltså varför?
Nej, jag har ingen aning och jag vill inte heller ta reda på
det. Det måste ju vara en jävligt otäck känsla att bli så här delusional och se saker som inte finns.
Ja.
Och inte kunna avgöra om det är på riktigt eller inte. Det är ju läskigt alltså.
Ja, men vi är ju alla olika. Vissa kanske gillar det, vissa inte. Men jag känner så här att jag tänker inte ens testa.
Nej,
jag tror att alltså, det är lätt att fastna. Och även ett tips till alla er där ute, om ni någon gång får chansen att testa, don't.
Nej, gör inte det. Var starka i er själva, för ni är mycket coolare om ni inte gör.
Precis.
Precis.
'Kör upp precis bakom min bil. Smaka på karma. Detta hände för några månader sedan då jag körde min företagsbil. Det är en stor och klumpig Mercedes Sprinter med det största skåpet. Själva historien utspelar sig på en lång gata där det bara finns en fil med riktigt stora trottoarkanter på båda sidorna. Den lagliga farten på vägen är 50 km i timmen, men det skulle egentligen kunna ha varit 70. Dock finns det några snäva svängar längs med vägen, så jag förstår samtidigt varför man bara får köra i 50. Detta är en väg jag kör dagligen och har gjort det under mina 6 år som arbetande åt det här företaget. Jag kan alltså vägarna utan till. Jag brukar därför hålla ungefär 60 km i timmen. Det är lite ovanför lagliga hastighet, men vad fan? Give me a break. En morgon kör jag på denna tajta väg och hör hur någon börjar tuta bakom mig. Jag tittar i backspegeln och ser hur någon i stort sett kör i röven på min bil och står och blinkar med sitt helljus. Nu vill jag att ni tar en sekund och gissa vilket bilmärke det var jag hade bakom mig. Var det en Volvo? Var det en Fiat? Var det en Ford? Nej, jag kunde ge mig fan på det. En BMW? Inte nog med att alla BMW-förares blinkers brukar vara trasiga, så det är också väldigt vanligt att förarna kör omkring med blyskor. Han fortsatte köra upp precis bakom min bil och vissa gånger kan det inte ha varit mer än några centimeter mellan oss. Vad vill han att jag ska göra? Det finns höga trottoarkanter på båda sidorna och ingenstans där han kan passera. Jag kan heller inte köra snabbare då jag vet att det inte kommer klara vissa svängar längre fram som är jobbiga. Ni som bor i vissa områden i Sverige vet att om det finns två saker svenska staten älskar, skatt och farthinder. Jag vet att lite längre fram blir det tvåfiligt och då kommer efter 50 meter två riktigt elaka farthinder. Så jag har is i magen och saktar ner till 50 km i timmen. Men BMWn fortsätter blinka, tuta och köra upp i mitt ärsel. Det fortsätter så i ungefär 10 minuter tills dess att det kommer en fil bredvid oss där mötande trafik kan köra. Vad tror ni BMWn gör när den helt plötsligt finner tid att köra om? Jo, han kastar sig ut i mötande fil och verkligen trycker plattan i mattan. Här hade föraren egentligen haft tid att köra om i god tid och sen köra tillbaka innan farthindret kom. Men föraren var verkligen rasande och ville visa mig hur illa han tyckte om mig. När han började köra om mig gasade även jag på i hastigheten så att jag närmade mig sidan av hans BMW. Jag kollade åt sidan och ser att han sitter och pekar finger åt mig. Jag ler för mig själv och räknar ner. 3, 2, 1. Broms! Jag hann sakta ner innan farthindret kom, men det gjorde tyvärr inte han. Jag kan verkligen se hur han får panik och ställer sig på bromsen, men det var för sent. När han mötte hindret körde han i vad jag kunde uppskatta ungefär 70 km i timmen. Detta gjorde att hans framhjul lyfte från marken och skickade bilen upp i luften i någon sekund. När hans bil landade gjorde den det med en sån kraft att hans kofångare fram lossnade. Jag tror också att han behövde göra en framhjulsinställning. Han kom aldrig till skada, vilket jag tycker är viktigt. Att han förstörde sin egen bil får han fan skylla sig själv dock.
Ja, det tycker jag att han faktiskt får skylla sig själv.
Nej, jag gillar inte sån här road rage.
Nej, men den där aset, ja, alltså helt ärligt, såna människor i trafiken som ska köra upp bakom i arslet och verkligen stå och pressa och blinka och tuta och hålla på, far ni åt pipsvängen, säger jag.
Ja, men ändå, det är inte bra, det är inte bra, det är inte bra att road rage.
Han får skylla sig själv, ärligt talat. Alltså den där BMWn, men sen förvisso, alltså... Nu vart jag lite kluven ändå, för man vet inte om han kanske sitter med en flösa höggravid kvinna som håller på att ska föda heller.
Nej, precis. Eller kanske... barn i baksätet med tonande rutor.
Ja, det kanske är något jätteviktigt eller något sånt där. Men nu pratar jag om det nu är som så att han bara är stressad eller bara en allmän douchebag.
Mm.
Men är det akut egentligen? Det vet man ju inte.
Sånt här, det är så kul historia.
Tycker du inte det? Jag tyckte det var ganska kul. Han fick smaka på vad han kände på.
Ja, men jag är ju som sagt, jag säger inte varken bu eller bä. Jag gillar inte road. Rage, jag gillar inte att utsätta andra människor för fara. Även om den andra var idiot så måste du ändå ha större skalle och tänka bättre än han.
Ja, så är det ju. Så är det. Vet du vad jag brukar göra? Ja, du vet ju det, Doran. Mm. Men jag tänker att berätta för våra tittare här. Alltså, det är ganska ofta som vi till exempel kör med en 30-kärra. Vi har båten bak på 30-kärran. Mm. Eller vi kanske kör en A-traktor eller vad som helst.
Ja.
Och det jag då gör, alltså jag kan ha, jag har en 30-kärra, jag kan ibland köra lite snabbare 40-50 med 30-kärran.
Ja.
Men är det som så att det är tight och det kommer någon och kör bakom min röv. Vet du vad jag gör då?
Bromsar.
Jag saktar ner till 30. Jag kör inte en hastighet över 30. Nej. Om det är någon som kommer. Men om det är någon som då kommer saktar in i god tid bakom mig. Då gör jag kör in. Alltså, då kör jag åt sidan så fort jag bara kan och släpper före såklart.
Ja.
Men om det kommer upp någon i mitt arsle som står och blinkar.
Men där är du jävligt bra i trafiken på det sättet. Så. Alltså jag är ju en sån här... Jag har ju inte haft mitt körkort länge alls. Men jag blir ju, du vet ju, jag blir jättestressad av människor i trafiken som typ ligger i min röv. Som till exempel, vi skulle åka till Landskrona och då åker man ju motorvägen där. Och jag kommer ihåg, alltså, jag får typ hjärtattack och hjärtklappningar och mår skitdåligt, du vet, när någon, jag känner mig astressad. Och då gasar jag på, fast egentligen jag ska inte göra det. Att han har bråttom, jag håller ändå hastigheten.
Han kan ju bara köra om.
Men att han får mig att liksom så här gasa upp bara för att han stressar mig, det är ju inte bra.
Nej, och så finns det, du har också varit med om lastbilar som gjort det där på det. Alltså de verkligen kör upp i arslet på en.
Det är jätteläskigt.
Men jag fattar inte, varför gör man det? Tror man på riktigt att om du kör upp i någons röv, tror man på riktigt att personen framför ska köra snabbare? Alltså så här, det, jag tycker det är så fel.
Det är så här ur vägen, här kommer jag.
Ja, eller på E4, om jag kör 120-130 omkörningsfejlen och ska köra om en lastbil eller något, och så kommer hon i 150 så börjar blinka åt mig. Får du ett pip svängen? Jag kör redan lite snabbare än vad man ska göra.
Ja, exakt.
Jag måste också få köra om.
Ja,
men ja, det här är ju en evighetsfråga. Man kan ju tycka vad man vill här.
Ja.
Men vad ska vi säga om historien då?
Gjorde han den fel? Den var tråkig.
Ja, men gjorde han fel eller gjorde han rätt?
Nej, han gjorde fel.
Jag tycker
för
han
det
gjorde
tycker
rätt.
Jag att han gjorde fel, för att det kan vara, man vet inte vem som är mer i bilen, och typ så bara för han är dum i huvudet så behöver han kanske hade barn och kärring i bilen som inte alls är tänker på hur han kör liksom.
Ja.
Nej, jag tycker det var fel.
Okej, men jag tycker det var lite rätt. Så, så länge han inte skadar sig.
Vi tycker olika.
Det gör vi.
Min son går inte att lita på. För ungefär ett år sedan anställde vi en städerska som kommer till oss flera gånger i veckan och städar vårt hus, då både jag och min man har väldigt mycket jobb. Vi har två barn, Jeremy som är 16 och Mia som är 14. Jeremy är en riktig skojare och älskar att göra pranks och hyss mot alla i sin omgivning. Detta inkluderar självklart även städaren. Han kan göra saker som att kasta hennes väska och gömma hennes plånbok och så vidare. Varje gång han blir ertappad lovar han att aldrig mer göra om det, för vår städerska har varit så nära på att se upp sig flera gånger, och jag förstår henne. Nu hoppar vi till den senaste händelsen som hände för några dagar sedan. Jag fick ett samtal från Jeremy där jag var hemma tillsammans med några vänner. Då ringer han och säger att han såg vår städerska stoppa ner några av mina smycken i hennes väska och att jag skulle komma hem så fort som möjligt. Jag fick panik och försökte ringa min man, men han svarade inte. Jag åkte hem och var riktigt förbannad. Jag pratade med vår städerska och hon bedyrade att hon absolut inte tagit något och aldrig skulle få för sig att göra det. Jag krävde att få se hennes väska och där inne låg mina smycken. Städerskan började svära på att hon aldrig skulle stjäla något och att det var barnen som stoppat in sakerna, då hon inte har någon aning om hur smyckena kunde ha hamnat i hennes väska. Jag trodde på henne och anade att det lutade åt något som Jeremy skulle kunna göra med tanke på hans historik. Jag konfronterade Jeremy och sa åt honom att förklara ordagrant vad han såg och hur vår städerska hade stulit mina smycken. Han började förklara, och mitt i historien kommer en av Jeremys vänner upp och förklarade att han såg Jeremy stoppa ner smycken i hennes väska bara för att städerskan skulle få skit. Jeremy blev rosenrasande och skrek till sin polare att du vet väl att golare inte har några polare. Jeremy erkände sen att det var han, att det bara var ett litet prank och att jag inte skulle överreagera så mycket. Jag kastade ut hans vänner och tvingade honom sen att be om ursäkt till städerskan. Jag tog sen hans mobil, dator och iPad. Nu har han utegångsförbud en vecka och får bara gå från till och tillbaka skolan. När min man kom hem visade det sig att vi har väldigt delade åsikter. Istället för att bli arg på Jeremy var det mig han blev arg på. Hur i hela friden kunde jag lita mer på städerskan än jag gör på vår egen son? Nu tycker han att det är jag som gjort fel, som inte trodde på Jeremy när han bedyrade att det inte var han. Jag hade ju alla bevis och tagit städerskan på bar gärning. Då tyckte han att jag ska lita mer på vår son snarare än på att lita på städerskan vi bara känt i ett år. Vi har varit väldigt osams sedan detta hände. Vem tycker ni gjorde fel?
Ja, det är ju din unge som gjorde fel skulle jag vilja säga, och den där pappan, han verkar helt funtad.
Jag kan säga som så här, det finns ju föräldrar där ute som anser att deras barn är alltså
Guds saints, gåva.
Guds gåva, de är änglar och skulle aldrig kunna göra någonting. Det tycker jag är så fel. Att vi är alla människor, alla har sina flas, alltså så här, ingen är perfekt. Och dina barn är inte heller perfekta.
Nej, precis. Och sen, det här är ju återigen, kommer vi tillbaka till det här, konsekvenser.
Ja.
Konsekvenser. Alltså den där ungen, att pappan ens, alltså så här, hon hade ju fått fram att ungen ljög.
Ja,
ja, och så
ja,
pappan lackar. Bara, kan du inte tro på Jeremy? Ja, ja, men vad fan, han ljög mig ju rätt upp i nyllet. Hur fan ska jag tro på en lögnare?
Och grejen är att Jeremy erkände ju också att det var bara ett prank. Men alltså såna här pranks är ju inte ens roliga. Fatta hur den där stackars städerskan mår och blivit anklagad för att ha stulit och sen blivit planterat bevis till och med.
Ja, oh, nej gud.
Stackars. Alltså det måste vara hemskt.
Ja, oh, nej, den där pappan får nog tänka om lite tycker jag.
Det tycker jag med. Och det här handlar ju om att curla sina barn. Det är precis
curla,
som...
jag tänker bara på mamma. Min mamma, hon säger alltid curla. Jag tänker inte curla en kar. Curla, jag aldrig hört det förut.
Alltså, så här, vi vet ju själva om att våra barn, alltså visst, de gör väl inte fel jätteofta, men de kan också göra fel.
Absolut.
Alltså, så här, är det slagsmål i skolan? Jag vet att våra barn är inga saints. De kan också
slå tillbaka eller vara elaka. Absolut.
Ja, man måste ju se situationen som den är och vara lite opartisk ändå. Alltså, så här, konsekvenser måste komma om man inte beter sig.
Precis, och som vi alltid varit väldigt noga med i skolan just med Jason som har hamnat i bråk och sånt, att om han kommer hem och är ärlig och säger till oss liksom som det är, så kan vi prata om det, då blir det inte konsekvensen att vi tar ifrån honom mobil och där.
På samma sätt, nej, de har inte gjort något jättehemskt liksom.
Exakt, men där vet ju han att han säger ju alltid innan ens någon hinner ringa hem, så säger han alltid att mamma, jag mår jättedåligt, jag har varit dum idag i skolan.
Ja, men det här har ju att göra med att han inte sa i början för många, många år sedan. Och hur gick det i skolan? Ja, men det gick jättebra. Sen fick vi samtal från fröken att han har gjort det och det och det.
Ja.
Och då var det konsekvenser, för då var inte han ärlig.
Nej, precis. Då var det ju data som gick och mobil. Och...
ja, och jag tycker det är väldigt viktigt till alla föräldrar där ute att konsekvenstänk är någonting som måste finnas.
Ja, precis.
Att ger man inte sina barn konsekvenstänk. Jag vet själv, när jag var liten så hade jag några vänner. Alltså de tog sönder allt.
Mm.
Oavsett vad de fick, jättefina leksaker. De var inte rädda om någonting, för de visste att hade de sönder dem, ja men deras pappa och mamma köpte nya. Och det resulterade när de var stora, de skiter i allt. De liksom, de kan inte slå sönder sin iPad för att de inte klarar ett spel.
Nej, man gör sina barn en otjänst, gör man, om man inte ger dem konsekvenser och liksom att de verkligen får känna att jävlar, här gjorde tabbar jag mig liksom.
Ja, och sen också att lära barn alltså värde.
Ja,
sakers
absolut,
värde.
Absolut.
Att pengar, visst, vissa liksom barn har tur att föräldrarna har mycket pengar, men de växer inte på träd.
Nej, nej, nej. Det ligger ju alltid hårt arbete bakom, förutom de här som har vunnit 28 miljoner på hästar. Liksom.
Ja, men hästar tror jag kan vara hårt jobb, men en triss eller lotto, alltså det är ju mer slump. Liksom.
Ja, precis.
Men oftast är det ju hårt arbetade pengar, och även om de kanske är ut pengarna, så är det fortfarande hårt arbetade pengar från din farfar eller farmor eller den du ärvt pengarna från.
Ja, precis.
Och där så måste man då ha liksom uppskattning att pengar växer inte på träd.
Det gör de inte.
Men åter till historien här. Jag anser att mamman, du gjorde rätt.
Du gjorde helt rätt.
Riktig douchebag.
Ja.
Alltså,
tänk om.
Ja, men han erkände ju. Alltså sonen erkände.
Ja.
Och då gjorde hon rätt som vi såg igenom
absolut.
Sonen.
Jajamän.
Kastade en superdyr whisky min bror gav mig på min 40-årsdag. Jag är 40 år gammal och fyllde år förra veckan. Jag är skild av 2 tonårsbarn tillsammans med mitt ex. Sixten är 17 och Johanna är 14. Förra veckan kom hela familjen till min flickväns lägenhet för att fira min 40-årsdag. Det var mina föräldrar, faster, moster, några kusiner, mina 3 bröder med deras familjer och så vidare. Jag är en nykter alkoholist som varit nykter i 6 år nu. Det är det bästa beslutet jag har tagit, och jag kan lova att hade jag inte slutat dricka hade jag inte suttit här idag. Jag var en riktigt hemsk människa när jag drack och är glad att den personen är borta från mitt liv idag. Alkoholen gjorde att jag förlorade min familj, fru, barn, jobb, ja allt. Det var långt ifrån enkelt, men genom åren har jag lyckats bygga upp alla förhållanden och få tillbaka allas förtroenden. Numera tillåter jag inte alkohol i mitt liv, varken för mig eller för någon annan. Vill någon annan dricka får de absolut göra det, men inte i mitt hem. Hela min familj är medvetna om detta, och de vet också om varför jag inte dricker. På min 40-årsdag hade en av mina bröder köpt en riktigt dyr whisky. Det var en riktigt fin flaska, och man kunde se på den i alla fall att den kostat honom några tusen att köpa. Han gav mig flaskan och alla blev chockade. Jag svarade att jag inte dricker, men att jag ändå uppskattade presenten. Då öppnade han flaskan och började hälla upp shots i små plastglas som han sedan började dela ut till allihopa. Min dotter fick en panikattack när hon kände lukten av alkohol. Att hon mår dåligt av den lukten är helt och hållet mitt fel. Hon får helt enkelt flashbacks till en mindre bra del av sitt liv. När jag såg henne få panik fick även jag ångest. Jag bad min bror ta med alkoholen och ställa den på balkongen och låta den vara där. Han bara stirrade mig rakt i ögonen och sa att han vägrade. Sen tog han en shot samtidigt som han bara stirrade på mig. Jag började bli riktigt arg och sa åt honom att sluta. Då hällde han upp ytterligare en shot som han kastade i sig. Han sa sen att jag beter mig som en nykter ängel som aldrig gjort någon skada mot någon annan. Detta är karma, då jag själv har förstört väldigt många av deras födelsedagar på grund av mitt drickande. Jag sa åt honom att följa mig ut i hallen så vi kunde prata lite. Han vägrade och tog sen en shot med whisky som han försökte placera i min hand. Jag slet flaskan ur hans hand och gick sen bort mot diskhon där jag spolade ner varenda droppe. Min bror tappade det helt och bara gick ut genom ytterdörren med min mamma hack i häl. Här är min familj väldigt splittrade. Vissa förstår min problematik medan andra är på min brors sida och anser att han inte gjort något fel. Vad tycker ni?
Jag tycker att din bror är jävligt respektlös att ens komma med en flaska whisky på din 40-årsdag. Skiter i om du fyller 40 eller 50 eller alltså så här, det där och veta att alltså en nykter alkoholist och ge och familj till och med.
Det är hemskt.
Familj till och med.
Ja.
Det tycker jag är, men det är fruktansvärt alltså.
Och jag kan ju ändå förstå vart brorsan kommer ifrån när han säger att men den här killen, den här brorsan har ju förstört deras födelsedagar och allt sånt genom att han var full. Men är det som så att han inte kan förlåta sin bror för hur han har betett sig när han var full? Han är ju då nykter idag. Om hans bror inte kan förlåta honom för det, men då ska inte han ha någonting med sin bror att göra.
Nej,
för
precis.
Brorsan har gått vidare, han har fixat sitt liv, han är inte den personen idag. Och då tycker jag det är väldigt
och
fel.
Och att brorsan ens kan göra en sån sak och dottern får liksom panik av lukten. Alltså det där är ju, det är så jävla tragiskt.
Ja, men det här med att folk inte kan respektera det här. Alltså alkohol är en hemsk drog. Alltså det är så accepterat i dagens samhälle. Alla ska dricka och man ska göra det för att typ passa in eller liksom vara en i gruppen.
Mm.
Och så är man konstig. Man inte, det har, som tur är, de senaste åren så har det blivit bättre.
Mm.
Men alltså, det är ju fortfarande väldigt i Sverige liksom, att inrota att man ska dricka när man umgås, annars kan man inte ha kul, typ.
Ja.
Och den här killen, alltså, han har ju lyckats tagit sig ur det här, vilket inte är lätt.
Nej, precis. Och liksom jobbat sig tillbaka till personen han en gång var, det här med relationer, och han har fått tillbaka allting, och så kommer brorsan och kan förstöra det där på en jävla pissekund.
Ja, och det är
tänk
liksom...
tänk om man hade gett med sig, eller du vet såhär, det kan gå åt helvete så jävla lätt.
För det är ju det, alltså, vad jag har läst mig till, vad jag har uppfattat det som, så jag har ju själv inga problem med alkohol så, men att det är liksom att har man en gång varit alkoholist så är det väldigt lätt att falla tillbaka.
Ja.
Alltså såhär, det räcker med en shot eller det räcker med en och så tänker man med en till. Och det är ju så att ska man liksom sluta dricka, men då får man ju sluta dricka ordentligt. Jag tror inte det funkar att köra liksom, men jag bara festdricker till exempel, för det är så lätt att halka tillbaka i gamla vanor.
Ja, absolut.
Men 6 år, alltså big cred till dig. Alltså,
verkligen.
Från botten av mitt hjärta, snyggt
jobbat. Och jag tycker att du ska ta avstånd ifrån din bror och alltså förklara läget för honom, att det här var så jävla respektlöst av dig. Och kan inte du respektera att jag är nykter alkoholist idag, så alltså, då behöver vi inte umgås alls.
Ja, men precis. Gör det klart. Jag har gjort bort mig. Alltså, han har ju antagligen redan bett om ursäkt för hur han betett sig när han var full i sitt tidigare liv.
Ja.
Men att han får göra klart det en gång till för sin bror då, att jag är inte den personen längre. Kan inte du förlåta mig och gå vidare, men då ska inte vi ha med varandra att göra.
Nej, exakt.
Tycker jag i alla fall.
Ja.
Så jag anser att det var väldigt, väldigt, väldigt fel. Och även mamman som verkar vara på brorsans sida.
Ja, den är sjuk.
Den är riktigt sjuk. Men snyggt jobbat. Fortsätt så. Var nykter.
Keep going.
Hämnden på min otrogna man. Jag är en kvinna på 32 år och har sedan 6 år tillbaka varit gift med min man Niklas. För att ni ska få lite kontext i denna historien så måste jag först ta och berätta lite om Niklas. Han är en gullig kar på alla sätt och vis, men är det någonting han älskar över allt annat på vår jord så är det pengar. Både att tjäna pengar, men också att spara pengar. Ibland kan han vara för snål för sitt eget bästa, men jag har ändå älskat honom trots detta. Jag har alltid trott att vi har haft ett bra kärleksfullt förhållande till för 2 månader sedan, då jag började misstänka att något inte stod rätt till. Flera kvällar när Niklas kom hem efter att ha jobbat övertid har han luktat kvinna. Jag har även lagt märke till att han haft lite foundation påklätt på sin vita skjorta. Detta gjorde att min superwoman-sinne hoppade igång och det var dags att börja leka Sherlock Holmes. En dag när han somnat tog jag hans mobil. Självklart kan jag inte koden till mobilen, men tacka gudarna för Face ID. Jag låste helt enkelt upp mobilen och drog ner ljuset på den. Jag höll sen upp mobilen framför hans sovande gristryne och voilà, jag är inne. Jag började med att leta runt utan att riktigt veta vad jag sökte efter. Jag kollade Facebook, Messenger, Snapchat och till sist Instagram. På Instagram gick jag in i hans DM och såg genast en konversation som verkade lite suspekt. Konversationen var högst upp med en kvinna och en kollega från jobbet. Jag gick in och såg och det bekräftade mina misstankar. Det var massa bilder av flörtande. Jag såg att de hade haft en affär bakom min rygg i cirka 3 månader. Okej, vad är mina val just nu? Ska jag bara lämna? Ska jag ställa till en stor scen? Eller ska jag helt enkelt ta ut min hämnd först? Jag hade verkligen kunnat göra det enkelt för mig, bara stuckit. Men denna ormen har verkligen krossat mitt hjärta och därför ska han nu få smaka på sin egen medicin. Han ska få ont, där det gör som ondast. Detta kommer alltså att bli en kostnadsfråga. Under den kommande månaden låtsades jag som ingenting hade hänt. Det var väldigt svårt. Vissa gånger ville han mysa, men jag bara bet mig i tungan och kom med undanflykter. Niklas började sitt jobb 7 varje morgon och går upp exakt 06.40. Jag gjorde det därför som vana att själv gå upp 3 på morgonen några gånger i veckan för att gå ut och springa. Det jag själva verket gjorde var att ta Niklas reservnyckel till hans bil som vi förvarar i en byrå i hallen. Jag tog sedan Niklas bil varje morgon på en liten åktur i Stockholms innerstad. Jag parkerade sedan bilen på den mest korkade stället jag kunde medan jag tog en liten löptur. Jag ställde mig alltid riktigt dumt men stod samtidigt till att inte förstöra för någon annan. Jag kunde ställa mig precis vid en korsning men samtidigt se till att andra bilar kom förbi och liknande. Ingen annan skulle behöva lida för att min man är en skitstövel. Man blir faktiskt lite chockerad över hur snabba parkeringsvakterna är i Stockholms innerstad. Ibland var jag bara borta i 15 minuter, men trots det kom jag tillbaka till bilen och hade den där fina gula lappen i framrutan. Under många månaders gång såg jag till att ta alla breven och påminnelserna som kom och gömde dem. Niklas hade ingen aning. På en månad lyckades jag tro att jag samlade på mig ungefär 32 000 spänn i bot. Jag trodde inte själv att det var så mycket för jag räknade ihop allt i slutet av månaden. En morgon kände jag att jag var färdig och väntade med att Niklas åkte mot jobbet. Sen packade jag ihop allt jag äger och skrev ut en printscreen på hans älskarinnas konversation. Jag la den sen på hallbyrån och placerade alla gula lappar ovanpå. Nu har det passerat en vecka och jag har inte hört någonting från Niklas. Jag kan lova att han gråter sig till sömns varje kväll. Inte för att han förlorat mig, utan för att han förlorat 32 000 kronor. Ät skit, Niklas.
Har du, Niklas, ät du skit?
Ja, så kan det gå.
Ja, men det var en good revenge.
Det var ett smart sätt att lyckas få honom att betala.
Ja, men det är någon historia vi hade för ett tag sedan också. Någon som någon som var otrogen. Och att jag hade ju inte klarat av att spela med.
Nej,
jag hade inte velat vara under samma jävla tak.
Nej, och samma dag så hade jag hade ju konfronterat det. Jag hade inte kunnat hålla mig.
Nej.
Och låtsas att allting är bra i månaden. Exakt. Alltså, det är pokerface på den.
Ja,
alltså.
Det hade jag hade inte klarat.
Nej,
det.
Inte jag heller. Jag hade blivit för sårad och för krossad för att liksom låtsas att allting är bra.
Exakt.
Och han ville tydligen mysa med henne flera gånger med, men hon... Ja, prata bort det liksom. Nej, men vad jobbigt läge. Men samtidigt tycker jag det var väldigt snyggt gjort av henne här. Att jag tycker att han förtjänade det.
Mm.
Alltså jag tycker att om du verkligen känner att du måste vara otrogen, fråga dig själv då, älskar du verkligen din partner? Om du liksom känner att du måste ha någon annan kvinna, eller då är det någonting som inte är rätt.
Exakt.
Då är det kanske bättre att ta upp det med sin partner och vara ärlig snarare än att gå och ha en affär. För det förlorar alla på i längden.
Verkligen.
Men vad ska vi säga här då? Vem gjorde rätt, vem gjorde fel?
Ja, men hon gjorde rätt. Det här var kul.
Den här historien tyckte du om?
Den tyckte jag om.
Förstörde min kollegas frieri. Hej Doris och Christian. Och även hej Rask. Jag ska berätta om en händelse som skedde för ungefär 5 år sedan. Jag är en tjej på 25 år. Vid den här händelsen var jag 20 år. Jag kommer från en relativt liten stad, men när jag skulle börja gymnasiet i Stockholm flyttade jag till en förort en bit utanför stan. Jag kände inte så många där, men mina klasskompisar och de flesta bodde på andra sidan av stan, så när jag tog studenten hade jag inga vänner som bodde där jag bodde. Ganska snabbt efter studenten fick jag mitt första heltidsjobb. Det var på en snabbmatsrestaurang i samma förort som jag bodde. Vi var inte många anställda, men alla vi var ungefär samma ålder, mellan 16 och 25, och alla bodde i samma förort, så därför blev vi alla ganska nära vänner. De flesta av mina kollegor gick fortfarande i skolan och var därför mest helgjobbare och kvällsjobbare. Det var jag och en kille som var heltidsanställda och jobbade tillsammans nästan varje dag. Vi blev därför riktigt bra vänner och brukade även umgås på fritiden. Han hade en flickvän som han bodde med ganska nära där jag bodde, och även vi brukade prata och skämta med varandra när hon kom in på restaurangen. Vi kan kalla min kollega för Oscar och flickvännen för Amanda och mig för Julia, så det blir lättare att följa med. Oscar kom en dag fram till mig och frågade: Julia, skulle du kunna göra mig en tjänst? Självklart, sa jag och frågade vad han behövde hjälp med. Han sa att han tänkte fria till Amanda på julafton, och eftersom att han visste att jag var duktig på att baka så undrade han om jag skulle kunna baka en tårta till honom. Han tänkte en tårta som ser ut som ett hjärta och att det står Marry Me i mitten. Jag tyckte det lät hur gulligt som helst och självklart ville jag hjälpa honom. Jag frågade om han kunde tänka något särskilt med ringen och vi började tillsammans planera något riktigt roligt som han skulle ge henne. Jag gav då förslaget att jag kunde baka in ringen i en lyckokaka så att Amanda bryter upp den och trillar ringen ut istället för den där lappen som annars ligger i. Oscar tyckte att idén var helt perfekt. Sagt och gjort, Oscar skulle komma till jobbet dagen efter och ge mig ringen så jag skulle kunna ta hem den och baka tårtan för att baka in ringen i lyckokakan. Perfekt, allt planerat in i minsta detalj. Dagen efter kom Oscar till jobbet med ringen i lilla boxen och ger mig. Jag skämtar med honom och säger, nej men ska du redan fria? Vi har ju inte ens dejtat än och du har ju Amanda. Vi skrattar åt att jag öppnar boxen för att titta på ringen. Den var så vacker. Jag säger då till Oscar, men titta vad fin den är. Hon kommer bli så glad. Får jag testa den? Och Oscar, bokstavligt talat, skriker ut i panik. Nej, Julia, prova den inte. Det betyder otur om någon annan än hon har på sig den först. Personligen har jag aldrig varit skrockfull och tror inte ett dugg på alla olika skrock som spelar ut sig med 7 års otur om man går under stegar, svarta katter som går över vägar och så vidare. Men jag låter bli att testa ringen eftersom han inte vill att jag gör det. Hur som helst, vi jobbar hela passet. Jag tar med mig ringen senare på kvällen. Väl hemma öppnar jag boxen igen för att titta på ringen. En silverring med en liten diamant i mitten. Den är så fin. Amanda har verkligen en fin pojkvän, tänker jag för mig själv. Jag tänker igen på det han sa, att det betyder otur att testa ringen. Men hur illa kan det vara? Det är ju bara en ring. Det han inte vet lider han inte av, tänker jag. Då gör jag det bara. Jag testar ringen på mitt ringfinger. Den passade mig helt perfekt. Dagen därpå började jag baka tårta och lyckokakan. Han skulle hämta tårtan hemma hos mig dagen därpå och fria till Amanda samma kväll, självaste julafton. Tårtan blev jättefin. En chokladtårta med vit text som löd Marry Me. Jag packade in den i en fin låda och knöt ett rosa band med rosett på. Allt är nu redo. Då skriver Oscar till mig att jag inte behöver baka tårtan. Jag frågar vad han menar. Den är redan klar och frågar om något har hänt. Han svarar att de började bråka i morse och nu har gjort slut. Hon kastade ut mig ikväll och jag måste bo hos min mamma till jag hittar eget. Jag bara stirrade på hans meddelande. Bråkat. Gjort slut. Och sen tänkte jag på ringen. Ringen som jag testade i smyg. Den som han absolut inte ville att jag skulle testa för att det betydde otur. Jag vågade aldrig säga till honom att jag hade testat ringen. Det skulle förstöra hela vår vänskap. Jag frågade honom i chock, i brist på vad jag mer skulle säga. Okej, men tårtan är klar i alla fall. Vill du ha den eller ska jag slänga den? Och han svarar, ta med den till jobbet så äter vi den tillsammans. Så dagen därpå satt vi i personalrummet. Jag gav tillbaka ringen och vi satt åt en tårta med texten som löd Marry Me. Det var jättestelt och jag skämdes otroligt mycket och kände som allting var mitt fel eftersom jag testade ringen i smyg. Än idag har jag inte berättat för honom detta och vet fortfarande inte om jag vågar göra det. Jag har efter det blivit lite mer försiktig med alla skrockhistorier. Så vad tycker ni? Gjorde jag fel som testade ringen? Och gjorde jag fel som aldrig berättade att jag testade ringen bakom hans rygg?
Det här är då en tittarhistoria som vi då fått inskickad. Mm. Och du som skrev det här, alltså jag anser att du gjorde inte fel som testade
Nej,
ringen.
Nej, det gjorde du inte. Det där är bara bluff och båg.
Ja, men all sån här skrock och sånt. Ja. Visst, det finns människor som absolut tror på det, men jag tycker inte du ska behöva må dåligt för
Nej,
det.
Nej, det ska du inte göra. Du var liksom inte på grund av dig.
Det finns ju så otroligt mycket skrock, precis som i historien nämndes här. Gå under stegar, svarta katter går över vägen. Sen finns det ju också till exempel när man fiskar. Man ska aldrig säga lycka till.
Nej.
Man ska aldrig äta en banan när man fiskar.
Men någonting som jag faktiskt som jag är uppvuxen med, som jag fortfarande sitter kvar, men det är ju för att min mamma var är skrockfull.
Ja.
Det är ju att lägga nycklarna, du vet ju.
Ja,
lägg inte nycklarna på bordet.
Ja, och jag har även förklarat till Doris varför den här historien finns.
Ja, alltså och det visste ju inte jag. Bara så här, jag har alltid bara så här, trott att det är otur.
Ja, man ska aldrig lägga nycklarna på bordet. Det kan repa bordet och
Exakt.
Men jag tänker att det finns säkert ganska många där ute som inte heller vet om den här historien.
Ja.
Och då kan jag ta och berätta det, att den här historien uppkom någon gång. Jag vet inte exakt när, men det var liksom vilda västern-tid typ.
Mm.
Och så var det då män som gick in på bordeller och, eller barer. Och är det som så att liksom, mannen i fråga där var intresserad av att hitta någon för kvällen,
ja,
så låg de då upp sina nycklar på bordet för, ja, att liksom tillkalla kvinnorna och veta att okej, han har nycklarna på bordet, han är ready for business, om man säger så. Och det var där historien uppkom, och ja, kärringarna ville helt enkelt inte, då inte att männen ska lägga nycklarna på bordet.
Nej, men det visste ju inte jag. Det var, nej, du som talade om för mig.
Jag fullkomligt älskar att ta reda på såna här historier. Varför? Mm. Som till exempel, vet du varför militären gör det här upp med två fingrar och sen skjuter ifrån? Du vet det här militärhälsningen.
Aj, aj, kapten.
Ja, vet du varför de gör det?
Ja, därför att de hade en hjälm.
Ja, den
liksom, visir.
Exakt, den gesten kommer då från riddartiden när de hade ett visir för ansiktet.
Ja.
Och sen när man skulle hälsa på sin överordnare så var man tvungen att visa vem man var. Då tog man upp två fingrar och sköt upp visiret.
Ja.
Och då därför liksom, det gör man igen idag. Och så säger man typ så här, yes sir! Och så typ skjuter man, eller vad säger man i armén när man hälsar? Ge vakt!
Ja, men typ.
Ja, ja. Ja. Jag fullkomligt älskar såna historier, men det var fort tiden gått idag.
Ja, men verkligen.
Vi har då redan plöjt oss igenom 8 stycken helt sjuka historier.
Verkligen.
Och har vi lärt oss någonting idag? Kanske inte, har vi haft kul? Ja, det ska
det
jag väl säga.
Det har vi. Ja. Nu ska vi återgå till sjukstugan här hemma.
Och skulle det vara som så att du kanske har ett dilemma eller ett drama eller en historia du vill dela med dig av, ta och mejla oss dramaochintriger@hotmail.com. dramaochintriger@hotmail.com.
Yes.
Stort tack för att du lyssnade. Vi hörs helt enkelt nästa onsdag klockan
06.00. Puss och kram.